ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Podplay.
Encrochat, Sky och Anom. På plattformarna trodde kriminella att de ostört kunde prata om mord och narkotikaaffärer. Istället blev de krypterade chattarna polisens främsta vapen mot den grova brottsligheten. Insatserna har omgärdats av stort hemlighetsmakeri. Dagens avsnitt gästas av underrättelsepolisen Ted Esplund. Han berättar den tidigare okända historien om hur allt gick till. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Vi sitter här i poddstudion på Expressen på Kungsholmen i Stockholm. Den här veckans avsnitt ska handla om det som kanske har varit polisens främsta vapen i kampen mot den grova organiserade brottsligheten de senaste åren, nämligen krypterade chattar. Jag kan tänka mig få personer som är bättre att prata med i ett sånt här avsnitt än dagens gäst. Välkommen till Krimrummet, Ted Esplund.
Tack så mycket.
Du jobbar på underrättelseenheten på polisens nationella operativa avdelning, NOA. Om jag påstår att det mesta i ditt yrkesliv de senaste två åren har handlat om de här chattarna, överdriver jag då eller är jag någorlunda rätt ute?
Nej, jag vill nog påstå att du har fångat det ganska väl. Det har varit två intensiva år som har förändrat mycket av spelplanen för både svensk polis och kanske för rättssystemet i stort, som har satts på prov under de här åren, men som utfallsmässigt kan säga varit nästintill succéartade.
Mm. Om du lite kort sätter ord på det, vad är det du arbetar med?
Nej, men jag jobbar ju med de operativa ärendena som hanteras vid NOA då, och det har ju, som du säger, är främst handlat om de här krypterade tjänsterna de här åren, där vi har säkrat en ofantlig massa bevisning mot grov organiserad brottslighet. Så det har varit ett viktigt verktyg för svensk polis i kampen mot den organiserade brottsligheten i Sverige.
Jag tror att de flesta har hört om krypterade chattar vid det här laget. Det har ju rapporterats väldigt mycket om det. Men om man inte riktigt har förstått vad det handlar om, så kan jag dra lite snabb bakgrund. Om man sätter en startpunkt någonstans kring 2017, så märker polisen av allt fler krypterade telefoner när man griper folk i den kriminella miljön. Man misstänker att de här telefonerna används för brott, men man kan inte riktigt göra någonting åt saken. Krypteringen är så stark att man inte kommer in. Det som sker i hemlighet är att man inleder en internationell polisinsats riktad mot företaget Encrochat, som står för en betydande andel av de här krypterade telefonerna. Det är där allting egentligen sätter igång. Om vi tar oss tillbaka till kanske våren 2020 eller början av sommaren 2020, så minns jag att en kontakt hörde av sig inom polisen och sa att han hade någonting. Det här borde du titta på. Det här kommer bli stort. Och då tänker jag att nu kommer jag få ett hemligt tips eller något sånt där som man kan få ibland. Så var det inte. Jag fick en länk istället till Vice News, kommer jag ihåg, som den 22 juni släpper en artikel där man ganska grunda ordalag berättar om att polisen har hackat Encrochat och lite vad det här skulle innebära. Jag förstod inte riktigt då. Sen två veckor senare smäller det till med alla pressmeddelanden, och man började förstå att polisen har miljoner och åter miljoner meddelanden. Då hade du förstås redan haft insyn i detta i flera månader, gissar jag.
Ja, det stämmer. Vi har jobbat under hela våren fram till junis när det här blev känt för allmänheten att det här hade skett. Och det var nog många, precis som du, som inte greppade vidden av det då. Och jag vågar påstå att även internt, kanske hos polisen, så var det lite oklart vad det här skulle få för betydelse. Vi var ju inte så många ur ett nationellt perspektiv som var initierade under den här perioden, våren 2020 fram till det blev känt. Så det blev en så kallad game changer för många.
Mm. Du arbetar med underrättelser. Det här materialet kommer till er. Minns du första gången du får veta att polisen har insyn i det här?
Ja, jag minns det väldigt väl. Det var ju nytt för många av oss som blev initierade tidigt. Vi kunde väl inte riktigt förutse heller hur vi skulle lyckas identifiera individerna bakom. Vi visste inte heller hur stor... Vi visste att det förekom i den här Encrochat-tjänsten i Sverige, men vi kunde ju inte förutse när vi såg materialet hur stor spridning finns i Sverige på den här enheten. Det var ju också oklart hur de skulle kommunicera, hur mycket skulle gå vid parallella system som vi inte har tillgång. Skulle vi bara få fragment eller brottstycken av kommunikation? Hur smarta skulle våra motståndare vara, om man ska använda det ordet, på att dölja sin identitet och prata i förtäckta ordalag runt brottsupplägg och liknande? Men efter de första informationspaketen som landade hos oss, så såg vi att det var klartext. Det var ganska så lätt att identifiera vem som stod bakom ett visst användarkonto. Och då gick det ju upp för en liksom att det här kommer ge oss väldigt stora fördelar.
Då är vi i mars, april någon gång 2020.
Då börjar vi att starta igång det här gemensamma samarbetet. Men jag skulle vilja säga att när vi är med full kraft igång, så har vi nog närmat oss in i maj, första veckan i maj, när vi har satt en egen organisation och börjat få de här informationspaketen mer löpande in och kommit igång med det identifieringsarbetet av aktörerna. Mm. Så att det är en ganska kort operationsperiod, det är på ett par månader som du säger, men där resultaten blev väldigt bra.
Hur ser det här arbetet ut i början?
Nej, egentligen handlar det om att vi sätter ju en väldigt stor prestige från svensk sida, att vi måste hålla det här så pass tajt som vi har lovat våra utländska partners. Ett land som fallerar i något led här som gör att det kommer ut bland de kriminella att kommunikationen är en sårbarhet, skulle förstöra för alla medverkande länder. Så att vi i Sverige håller i en väldigt tajt krets. Vi är av alla tusentals anställda vi har inom polisen, så är det ju bara en bråkdel som har kännedom om den här operationen. Och sen så såg vi till att omvandla den här informationen från plattformen till så kallad agerbar information. Alltså ut i linjen, i linjearbetet, kunna göra beslagen och ytterst rädda liv och gripanden. Men hela tiden dölja källan. Varifrån har underrättelsetjänsten fått den här informationen? Och vi lyckades väldigt väl med det, tack vare de medarbetarna som såg till att få fram de underlagen, som gjorde ett fantastiskt jobb under pressade förhållanden. Alltså det var ju klartext att personer skulle tas av daga, som skulle mördas på given tid och plats. Och så att det var ju en anspänning för kollegorna som satt i de här flödena att tillräckligt snabbt fånga upp signalerna, identifiera personerna, vem är offret, vem är utförare, och se till att inte ett sånt brott skulle komma till fullbordande. Så intensiva veckor, månader, men måste säga att jag är oerhört stolt över det arbete som de på handläggarnivå gjorde för att få ut så mycket bra saker på så kort tid.
Det här sker ju till stor del i Frankrike. Det är där man kommer åt all den här informationen. Nederländerna är också en nyckelnation i allt det här. Din kollega Emil Eisesjö har tidigare sagt i en DN-intervju att det var inte helt självklart att Sverige skulle bli inbjudna till det här samarbetet, men att det till slut var oundvikligt eftersom man identifierade så många TTL-ärenden. Och TTL, det innebär då threat to life, alltså livshotande fall, som du är inne på. Och det är då som Sverige får placera personal på plats där allting sammanställs. Så det då jag förstår det som att då får man mer information i realtid. Liksom. Hur viktigt var det?
Nej, men det är oerhört viktigt. Alltså, vi skulle säkert kunna fått bli en medlem i ett senare skede och liknande en annan plattform som vi har, och få stor informationspaket och bearbeta i efterhand och kunna nått vissa framgångar. Men jag tror också att utan att ha full kunskap om hur man resonerade på fransk och nederländsk sida, så Sverige, vi är där vi är. Vi är ett litet land. Vi uppfattas som att vara ett fredligt land och inte så många medborgare. Och för varje nytt land man plockar in i ett sånt här känsligt projekt, så ökar ju exponeringsrisken att det går fel. Inte att vi är på något sätt, ska man säga, har någon utbredd korruption i Sverige, att vi skulle läcka till kriminella, utan det räcker ju med ett felaktigt beslut som gör att de kriminella blir misstänksamma, och då skulle vi riskera insatsen för väldigt många andra länder. Så att jag tror att man hade en viss försiktighetsprincip på de här ägandeländerna som är Nederländerna och Frankrike, att givetvis bjuda med de stora aktörerna och de viktiga aktörerna, men inte mer än så under den här underrättelsefasen. Men ganska tidigt så såg man nog tyvärr den utvecklingen vi har haft i Sverige med ett rått klimat. Människoliv uppfattas av att vara väldigt lite värda, och man kunde nog inte stå för att hålla ett land med den problematiken utanför det samarbetet. Så, men det får stå lite för dem hur man resonerar. Men jag förstår och har acceptans för att man vill hålla det så tajt som möjligt för att inte riskera operationen. Så att det är säkert det som Emil har syftat på.
Och när organisationen är igång där, man närmar sig maj, hur ser det ut då? Liksom? När, om jag är en kriminell, jag skickar meddelanden om att en knarklast ska flyttas härifrån till någon annanstans. Hur ser arbetet ut hos er då?
Nej, vi jobbar ju med att identifiera vilka aktörerna är först och främst. Och sen, det var ju en tacksam uppgift, och många som har tagit del av de här rättegångarna som har varit nu där materialet har blivit offentligt, de kan ju se hur man har skrivit, eller man har skickat en så kallad selfie, eller man har sagt att jag kan inte för jag fyller år imorgon. Det är ju en jättebra ledtråd att titta vem som fyller år då, för vi har ju oftast en liten misstanke om vart man är, eller att man har köpt ny lägenhet, eller vart man bor, eller du kan komma hem till mig, och så skriver man sin adress. Så att de gjorde det många gånger ganska så lätt för oss. Och arbetet egentligen i den här delen, det var att fånga upp vad de hade på gång och sen då omvandla detta till en information, och den är inte så avancerad, utan om man ska ta ett typiskt narkotikaärende så står det bara att information har kommit till underrättelsetjänsten om att ett kilo kokain ska byta ägare på den här parkeringen, och den som har narkotikan kommer i en BMW till exempel. Mycket mer behöver man inte för att kunna få en operativ resurs på benen. Och i takt med att, ska man använda uttrycket, vinst varje gång för våra spanare och för våra ingripande resurser, så ökar ju förtroendet för underrättelsetjänsten att de här tipsen är ju väldigt initierade. Så då gick man ju på de underrättelserna som vi levererade, gick man ju lojalt in på och gjorde de åtgärderna som krävdes, så ovetandes exakt om var informationen kom ifrån. Och det är ju också en liten yrkesstolthet att man får informationen man behöver, och det är ingen som efterfrågar vad källan var, utan underrättelsetjänsten påstår att det här kommer ske på den här parkeringsplatsen. Det skedde, vi fick ett gripande, vi fick ett beslag, och så får vi utreda det.
Alla är glada med slutresultatet.
Ja, men lite så är det. Och sen visar det sig ju sen då när det här rättsligen prövas, då släpper vi ju all information vad egentligen den riktiga källan var ifrån.
Men då håller ni även internt väldigt hårt på den här informationen, var den kommer ifrån.
Ja, och det är just dels med hänsyn att riskera förtroendet utifrån om vi skulle fallera den här insatsen för andra länder. Och det här är också alltid reglerat i så kallade guidelines och handling codes. När man ingår i ett projekt, om vi ska ta Encros, så då sätter ju ägandeländerna här, Frankrike och Holland, upp tydliga användarvillkor och hur vi får agera på informationen, och då är det upp till oss att ta i hand på det innan vi blir med i gänget, och det gjorde vi, och vi höll oss stenhårt till dem.
När ni gör sådana här underrättelseuppslag, de leder till ett tillslag, man tar narkotika i beslag till exempel, då måste ni ju kunna läsa sen hur de kriminella kommunicerar kring detta. Blir de någonsin misstänksamma?
Ja, men det är ju det här som vi har sett nu genom alla de här krypteringsprojekten. Det är att kommunikationen är så central och så viktig för dem. Alltså det är, jag har sagt det i något tidigare tillfälle, det är inte lätt att få kokain från Colombia via hamnen i Antwerpen eller Rotterdam, sen fortsatt via lastbil till en lagerlokal i Stockholm utan att kunna kommunicera på distans. Det går inte att lösa det här med fysiska möten. Man måste kommunicera. Det är A och O för de här nätverken. Och visst var det så att man vid flera tillfällen diskuterade vilken plattform är säker, vilken ska vi använda oss av. Jag tror att den här är korrupt, det här funkar inte, för nu har vi förlorat 2 transporter i rad eller 3, det har aldrig hänt tidigare. Det måste vara kommunikationen. Men man går så all in i sitt nästa projekt för att rädda hem den förlusten man gjorde, så vill man göra något ännu större för att ta igen den ekonomiska skadan. Så i samma sekund man har sagt att jag litar inte på den här plattformen, det måste vara någon avlyssning, för att nu åker vi dit varje gång. Förresten, har du hört något om transporten ifrån Barcelona? När kommer det nya grejer? Så börjar man prata i samma andetag. Så ibland har de tänkt tanken, men de löper aldrig linan ut och tänker att vi får byta plattform, vi måste göra någonting för att minimera riskerna, utan man hamnar i någon form av group thinking där man hittar att ja, men det måste vara den här personen som hade spaning på sig. Vi kan inte jobba med de här, de är alldeles för heta, de har för mycket polis runt sig, de har klantat sig, det är alltid någon annans fel där ute som har varit för oförsiktig, och så har man rättfärdigat varför man åker fast, för att det är andra som har klantat sig, och så kör man på i samma spår igen.
De här intrigerna kan ni sitta och följa i realtid mer eller mindre.
Ja, ja.
I det här skedet när man sitter och följer allting i realtid, gör ni det dygnet runt? Får ni materialet direkt? Hur många är ni, även om det är en tajt krets? Liksom?
Nej, det har ju också varit det där, just begreppet realtid har ju varit diskuterat även vid rättegångar. Vi har ju aldrig haft realtid, alltså om man med det menar att när jag trycker på send på min device och skickar till person X och där ramlar in till honom, så har jag det samtidigt, utan vi har ju förlitat oss på Frankrikes tekniska lösning och deras handhavande i det här, så att vi hade ju informationspaket som kom löpande, ibland ett par gånger om dagen var det riktigt heta, som du kallar threat to lives, alltså livshotande situationer, då kunde vi ju be Frankrike att oftare uppdatera på ett visst antal namngivna konton, för nu är det någonting som är nära förestående som är allvarligt. Så, utan det är så nära realtid man kan komma med såna här informationsdumpar flera gånger per dygn. Så, men det har aldrig varit så att vi har kunnat se det direkt.
Och liksom en vanlig som inte är i en situation som är särskilt het då, Hur lång delay är det på den, och hur långt är det när ni verkligen priar upp ett ärende?
Nej, det kan nog handla om timmar på de prioriterade, och de andra löpte, de gjorde ingen differens på, utan de som var identifierade som svenska intressen, och säg att det var då 700 användarkonton, då kom ju alla de här 700 med viss regelbundenhet ett par gånger per dygn, eller beroende på vad de gjorde mot sina servrar och sådana här saker, så ramlade in hos oss. Men sen kunde vi korta ner det till en timmes fördröjning på namngivna, för då var det ett helt annat. Då var det inte att samla ihop Sverigebulken, skickar vi nu klockan 9, sen skickar vi en klockan 15 och så skickar vi en klockan 23. Men hade vi några däremellan, så gick det ju i enskilda fall.
Redan vid Encro så är det miljoner och åter miljoner meddelanden. I de här så de använder sig av alias, de använder sig av ett språk som kanske inte är kodord, men som inte alltid är helt lätt att förstå vad man menar. Pusselbitar ska läggas för att liksom måla ihop en gemensam bild som sen kan användas i underrättelser, men även i utredningar. Det beror kanske lite på hur man är lagd, men för mig så låter det som ett ganska så stimulerande arbete, särskilt när man får de resultaten som man får.
Många av de som jobbar med underrättelsetjänst har ju följt vissa av de här individerna under många år. De har varit kända av oss, vi har haft en bra bild av deras kriminalitet, vi har vetat deras konfliktytor mot andra nätverk eller på individnivå, men vi har inte nått hela vägen fram och få en solid bevisning mot dem. Så det är klart att det var ju många som fick lite facit på det man redan misstänkte runt sina aktörer, och det har vi ju sett nu att det är ju inte för inte vi har många som har varit misstänkta och även nu är dömda för sina anstiftan och stämplingsbrott, och det är ju inget brott som vi generellt i Sverige har haft otaliga domar av tidigare år, utan det är ju ett jättesvårt.
Väldigt känt att det är svårt att gå i mål med de utredningarna.
Jättesvårt, och vi har ju faktiskt haft några bakslag även under enkrotiden där man säger absolut, vi ser vad det står och vi ser att det är ganska tydligt vad personen försöker anstifta och sådär, men att det verkligen var det här anstiftanbrotten som ledde till det här utfallet, det håller inte. Så det, och jag tror till och med att några av åklagarna har debatterat, alltså att de är svårutredare, och så ska det ju vara. Man ska ju bara döma som det är ställt i någon rimlig tvivel och sådär. Och det kan ju vi kanske ha en annan syn då, som har levt och andats de här chattarna under lång tid, hur det sen faller ut i efter rättsliga prövningar. Men det är ju det systemet vi har, och det är ju helt rätt. Men det visar på hur svårt det är med just de här, när man uppdrar åt andra att begå brotten.
Vi kan säga att ledarfigurer i flera av de värsta kriminella nätverken som polisen hade underrättelser om innan har kunnat dömas till långa fängelsestraff just på grund av de här chattloggarna. Vi har Vårbynätverket, vi har Ristnätverket, Södertäljenätverket, Västeråsnätverket, Jobbnätverket i Göteborg. Flera av de värsta kriminella nätverken i Malmö har dömts kopplats till detta. Och ett återkommande problem när polisen jobbar mot grov organiserad brottslighet är att man lyckas gripa och lagföra personer som kanske finns längre ner i hierarkin. Det är springpojkar och utförare, men ofta så har de utpekade ledarfigurerna, de har byggt upp en sån hierarki att de inte behöver vara i den omedelbara närheten av brotten. I Encrochat fick man plötsligt insyn direkt i ledarskiktets kommunikation i flera fall. Vad betyder det?
Nej, men det betyder ju egentligen att de som väljer att utnyttja en svagare person, om man ska använda det ordet, alltså den som är där ute, som är i någon form av beroendesituation eller av för egen vinnings skull är beredd att begå de grövsta brotten vi har, att man kan sitta och bara via pengar eller andra påtryckningar få folk att utföra det här arbetet och alltid räkna med att kunna gå fri. Det värsta som kan hända mig, det är om min skytt åker fast. Då sitter han på livstid eller ett väldigt högt straff. Men jag kommer alltid klara mig. Jag tror att det var en riktig veckaklocka för många som nog har uppfattat sig vara untouchable. Att det här var inget man hade förutsett eller räknat med. Och flera av dem du nämner där har ju varit bosatta utomlands. Och verkat rakt in mot Sverige. Rakt in i våra utsatta områden. Både vad det gäller våldsdåd och narkotikahantering, men inte satt sin fot på svensk mark på flera år, utan har styrt det från ett varmare klimat.
Vi kan ta Vårbynätverkets ledare Shihab Lamouri där som exempel, som polisen har haft under lupp under väldigt många års tid. Under hela den här enkroperioden så finns han egentligen i en lägenhet i Madrid i Spanien, alldeles i närheten av Real Madrids hemarena Santiago Bernabéu. Men han sitter med telefon i hand hela tiden och skickar ut direktiv om vad som ska göras, knarkaffärer som ska mäklas, planera mord och så vidare. Nu dömdes han i hovrätten här om sistens till 17 år och 10 månaders fängelse. Så det är ett väldigt konkret exempel på exakt den problematiken som vi pratar om här. Det är svårt att beskriva Encrochat-arbetet som något annat än en enorm framgång för polisen. Jag tycker inte att man överdriver om man säger att det är det enskilt mest betydelsefulla slaget mot grov organiserad brottslighet i Sverige någonsin. Håller du med om det?
Nej, men som enskilt projekt så tror jag att det är svårslaget. Och vi får se här, nu ramlar ju även de domarna som är den andra plattformen här in i parti och minut och åtal väcks och sådär. Så om vi skulle samla ihop det som det här som ett samling, att vi har gått mot den krypterade kommunikationen, så då ser jag inte att det finns något motstycke, och det tror jag bekräftas även globalt från mina kollegor runt om i världen som också bedriver brottsbekämpning, att det här har varit en stor framgång för oss.
Du är inne på Anon där. Jag vet att det finns lite olika syn på tidsförloppet här beroende på om man är inom polisen eller om man har följt det här i media. Men jag tänker att vi går vidare från Encrochat till Sky ECC. För det dröjer inte många månader innan nästa bomb slår ner. Då meddelar europeisk polis återigen att man har lyckats knäcka en krypterad chattplattform. Och något som är lyckosamt i sammanhanget är väl att från att man har knäckt Encrochat så har de kriminella tvingats vidare till en ny plattform, så att säga, och då är den andra stora plattformen Sky ECC. Även det här materialet når svenska myndigheter. För mig som har sett det här från utsidan så att säga, så ser insatserna och plattformarna ganska likartade ut. För dig som har arbetat med allt det här, vad ser du för skillnader mellan EncroChat och Sky och hur ni har jobbat med det?
Ja, det är väldigt stora skillnader från min horisont. Encro, där var vi med. Vi fanns med i ett flöde. Vi kunde se då kriminellas planering och även då ingripa mot den här planerade brottsligheten. Sky är vid given tidpunkt så får vi information om att nu har vi säkrat de här servrarna där all information ligger lagrad. Så nu är ni välkomna att begära in information. Samma tid, i stort sett samma tid, när vi får kännedom om detta vet ju även de kriminella om att Sky är knäckt och de kastar och gör sig av med alla de här devicerna och liknande, och jag tror till och med att tjänsten togs ner så att den liksom försvann från marknaden. Så vi har ju inte haft det här försteget med den här underrättelsefasen där vi har kunnat agera på information löpande som den kommer in, utan här är det en jättestor informationsbulk som finns och där vi måste mer titta på vilka utredningar har vi. Vilka Sky-alias har vi fått in på ett eller annat sätt i förundersökningar, kanske till exempel via Encro där man har skrivit att lägg till mig på även på Sky-enheten, där heter jag si och så. Då kunde vi ju då mer, alltså träffsäkert begära ut att vi vill ha de här 15 Sky-aliasen, vi vill ha de här 30 till våran förundersökning. Så att här fanns det egentligen inte på samma sätt den här underrättelsefasen, utan här var det direkt till förundersökningen att hej polisen Sverige, ni som har förundersökningen där förekommer Sky-information, hör av er till Europol med de Sky-alias ni önskar ta del av, så ska vi se om vi har dem säkrade. Så att det är ganska stora skillnader. En annan skillnad är också omfattningen tidsmässigt, att Sky har ett materialet är äldre, det är en större tidsperiod av det materialet som är säkrat.
Svensk polis gick ju ut ganska tidigt och sa att vi bedömer att det här materialet är mycket större än vad EncroChat är.
Ja, och nu när vi har kommit en bit på väg så är det ju så. Det är ganska tydligt att det kommer bli många gånger större, men också lite mer svårsorterat och lite svårare, att vi måste mer veta vad vi letar efter.
Hur stort är det?
Ja, jag kan inte säga vart det kommer sluta, men det är flera miljoner meddelanden nu i alla fall. Så. Och det är en bra bit mycket större än Encro redan idag, då är vi inte ens klara. Encro är ju stängt, där kommer inte in något mer, och det är Sky också. Skillnaden är att i Sky vet vi inte exakt vad som kommer träffa Sverige. Det sista Sky-alias med betydelse för Sverige är ju inte identifierat än. Och det är väl betydligt längre fram i Encro. Det ska säga att det vi har i Sverige nu har tagit del av när det gäller Encro, det är det som har relevans för Sverige.
Hur långt tillbaka sträcker sig Sky-materialet?
Lite osäker där. Jag har en uppgift att det finns material från 2019. Så att det är ju fram då till mars 2021. Så att det är en ganska vidsträckt period där. Men jag får ha det lite osäkert.
Från Sky, tänker jag, så går vi till någonting som vid den första anblick kan se ut som en tredje insats av samma karaktär. Och då pratar jag om Anom. De här insatserna, de liknar ju varandra på det vis att det är en krypterad plattform som kriminella använt sig av för att kommunicera om brott. Man har mäklat narkotikaaffärer, beställt mord, pratat om penningtvätt och så vidare. Skillnaden är att Anom i hemlighet drevs av amerikanska FBI, och här är Sverige ett av nyckelländerna i insatsen. Berätta, hur gick allt till?
Nej, alltså, det kallas även för Trojan Shield, det här med Anom som operation, och det är ju en operation som hade startat långt innan Sverige kom in i detta, där man som jag sa tidigare, man har identifierat att kommunikationen är helt väsentlig för de här kriminella nätverken. De rör sig globalt över hela världen och behöver ha kontakter med varandra för sin brottslighet. Och i det här fallet då så kom FBI fram till att om man får ut en tjänst som är attraktiv för de kriminella, där vi egentligen sitter bakom spakarna, så kommer vi ju få allt det här istället för att behöva göra någon form av avlyssningsoperation på servrar och liknande. Utan vi ser till att placera ut den här och få ett gott rykte och få spridning på plattformen där vi egentligen sitter bakom rattarna.
Man, på något vis så bygger man ett eget Sky eller ett eget Encro, ja. Och under förevändning då att det här är en superkrypterad app där ni kan chatta i fred om er kriminalitet, så går all kommunikation rakt till myndigheterna. Ja. Det är en briljant tanke på ett sätt.
Ja, det är väldigt innovativt, det måste jag säga. Och det är ju heller inget, ska man säga, jag vet att det har kommit upp diskussioner om det här med provokationer och liknande. Alltså, man erbjuder ju en tjänst där man kan prata säkert för sin brottslighet, om man promotar den som den bästa tjänsten för kriminell verksamhet. Det är ju ingen en provokation med våra mått med till Sverige. Det är ju att ett brott som inte skulle komma till fullbordan, gör vi åtgärder som gör att det här brottet kommer till sitt fullbordande. I det här fallet så har man ju egentligen bara erbjudit en kommunikationstjänst utan uppmaning till någon brottslighet överhuvudtaget. Så att det jag tycker det är lysande av dem.
Och Sverige är ett av nyckelländerna i den här operationen.
Ja, och det är viktigt att säga att vi kom ju in när det här redan var igång, och våran del i detta är i stora delar att vi under Encro-tiden byggde upp ett bra renommé i Europa. Vi har ordning.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
På det här som kallas för guidelines, handling codes, hur man sätter upp ett internationellt polissamarbete. Så jag tänker säga ibland att det kanske är vårat arv från folkrörelse och föreningsliv och liknande. Alltså vi är duktiga i Sverige.
Skötsamma svensken i, ja, men, föreningsverksamheten.
Ja, men lite så. Vi är duktiga på att hantera och bygga upp saker och sätta struktur och vårat kamerala sätt. För det är viktigt i sådana här insatser med våran förvaltningshistorik och allt det där. Så att våran roll i den här delen, utöver att vi är ganska hårt drabbade av våldsamheter, har ju varit att bygga upp det internationella samarbetet mellan länderna, ta i hand på vilka villkor som ska gälla, hur ska vi driva den här insatsen framåt för att nå bäst resultat som gynnar alla länder. Så vi har inte varit nyckelland i den aspekten att vi har skött något tekniskt eller att vi har skött liksom den här påverkansoperationen, utan det där har ju varit ett arbete främst mellan Australien och USA innan Europol och europeiska länderna kom på banan, utan vårat främsta bidrag det är att vi tillsammans med Nederländerna och såklart ägandeländerna USA och Australien här har drivit ett europeisk regi och fått de resultaten vi har fått. Så att vi ska vara nöjda och stolta över det svensk polis har presterat i den här internationella kontexten, men kan inte ta åt oss äran för den innovativa lösningen att få igång den här operationen.
Den 8 juni så sjösätter svensk polis vad man beskriver som den största insatsen någonsin mot organiserad brottslighet. Man frihetsberövar 155 personer på kort tid. Många av de här är tongivande i den kriminella miljön, och större delen av de som blir frihetsberövade så handlar det om vålds- eller narkotikabrottslighet, i många fall både och. Jag minns den här dagen. Vi fick, när man sitter på en redaktion så får man ju tips hela tiden om att nu har polisen slagit till här, nu har polisen slagit till där, och man fick ganska snabbt klart för sig att det var någonting stort som hände här. som kriminalreporter började jag ringa runt till alla jag känner och försöker få, vad är det som händer? Och det var nästan som en liten så här bubblig, fnittrig stämning. Ja, men det kommer du få veta snart liksom. Mm. Vad minns du av den dagen?
Nej, ja, precis som du. Alltså, jag jobbade då sen september i det här med Anom och hade den här målbilden där framför den här som vi kallar för en joint action day, en JAD, där vi globalt skulle göra den här insatsen som avslut på den här underrättelsefasen. Och det var ju bara det en utmaning. Alltså, vi sträcker oss över jordklotet med alla tidszoner. Och målet, ett av delmålen med insatsen är ju att ta de här aktörerna med enheten i handen för att underlätta identifieringsarbetet. Så simultant som möjligt med respekt för våra olika tidszoner så skulle vi börja de här frihetsberövarna. Och det startade runt midnatt svensk tid borta i Australien och sen så tickade det längs jordklotet runt de här insatserna. Och det blev uppenbart för media i alla de här länderna att det var någonting utöver det vanliga som hände. Men det här var ju såklart en av höjdpunkterna i polislivet så här långt.
Det måste vara ett massivt projekt bara att förberedelserna för det här. Här antar jag att man har gått igenom materialet. Mm. Man har en lista på alla som man vill plocka in. Mm. Och jag gissar att den är längre än 155 personer. Att man inte fick träff liksom i varenda, på varenda försök. Och sen så bara att se till att man har poliser som åker till respektive adress. Alltså det måste vara en enorm insats.
Ja, och det är klart, det är så med allting. Alltså, vi är ju den resurs vi är och vi slog ganska så brett, men det är precis som du säger, så det är klart att det finns individer av mindre strategiskt viktig karaktär längre ner på listan som inte blev föremål för den här insatsdagen eller de första dagarna, utan det blir ju prioritet efter de grövsta brotten, såklart brott mot liv och hälsa där vi har misstankar, och sen av vilken strategisk karaktär den här individen har. De åker ju i, man ska använda ordet, första svepet, så åker de ju med. Sen precis som med Enkro det här, så det tar ju inte slut där, utan det är ju många som har frihetsberövats efter vägen nu efter det i alla de här projekten och kommer fortsatt bli så. Så, men det var ju ett fantastiskt resultat globalt sett, och att det kunde gå i lås och att det höll tätt hela den här vägen. Man har jobbat med så många länder, med så många risker, med så många tillslag och operativa åtgärder sedan september för att det här ska kulminera då första veckan i juni.
I samband med att allt avslöjas den här dagen så FBI meddelar ju att man har använt sig av kriminella influencers inom citationstecken då, för att få spridning på de här telefonerna. En av nyckelfigurerna som pekas ut i detta, det är svenske Maximilian Rivkin. Han är en 38-årig man som har förflutet i narkotikakretsar. Han är tidigare dömd för grovt narkotikabrott och han har ett stort nätverk i den kriminella miljön. Idag är han fortfarande på fri fot. Han är efterlyst av både svenska och amerikanska myndigheter, misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Häromdagen så blev de första chattarna med honom offentliga och det är intressant läsning. Man kan se att han har jobbat hårt för att kränga de här telefonerna till svenska kriminella. Han har byggt upp en organisation med mellanchefer. I chattarna kan man se att det finns en tydlig plan att sälja de här telefonerna billigt. 5 000 kronor per telefon inledningsvis för att man ska bygga upp en kundkrets och sen så därifrån så ska man öka priset och tjäna pengar. Han pratar om att det finns sjuka marginaler att tjäna eftersom de är först med den här nya telefonen. Samtidigt som detta sker så kan ni läsa allting han skriver. Ni kan nästan luta er tillbaka och se hur han gör grovjobbet åt er.
Mm. Ja, men det var ju deras insatsidé, eller vad man ska säga här, det är ju att placera ut telefoner mot då, att, det här, att de har den här profiten de kan göra. Och det följer ju samma system som alla andra plattformar. Alltså det sitter ju folk som tjänar pengar på att vara återförsäljare eller administratörer, att kunna förlänga någons abonnemang eller skapa nya abonnemang och sådär. Så det blev väl, om man ska säga, ett självspelande piano när man träffade rätt aktörer som verkligen gick i god för det här och ville få spridning på det. Och det finns ju citat som att vi kommer aldrig jobba med några som inte har den här plattformen, vi kommer aldrig använda oss av något annat än det här är det bästa marknaden har att erbjuda, den här är jättesäker, och så drar man lite teknisk data hur de funkar med VPN-tunnlar och grejer, varför de är helt oknäckbara och sådär. Så att det skötte sig självt, spridningen där.
Polisen har tidigare gått ut med att man har tagit del av konversationer från 1600 anamkonton och att 600 av dessa bedöms vara särskilt intressanta för svensk polis. Om man tittar då på den här enskilda aktören, den här enskilda kriminella influensen, hur mycket av den spridningen har han stått för?
Det är jättesvårt att uttala mig om. Alltså vi tittar inte jättemycket på de delarna som det här försäljningsledet. Det är ju inget som är kriminaliserat i Sverige, det är ju inget som tar våran brottslighet, utan det är intressant underrättelsemässigt att se hur det sprids. Men det vi vet är ju att de har haft, som du säger, de här underchefer eller någon som är regionalt ansvarig för försäljningen, och hur stor del, om man ska titta på exakt hur stor del en individ kan ha för allting som skedde i Sverige, det är svårt för mig att säga nu. För som andra länder som utreder och har en lagstiftning som är att man ser de här som en möjliggörare av grov organiserad brottslighet, att man är en del av grov organiserad brottslighet när man driftar, administrerar, försäljer en sån här tjänst som är så pass dyr att det finns inget legalt skäl att ha den. Inom Encro så vi pratar om att det kan kosta upp mot nästan 50 000 att ha en Encro-telefon under ett år. Dels inköpskostnad och sen abonnemangspåfyllningar. Mm. Det finns, så som vi påstår, att det finns ju inget legalt skäl att lägga 50 000 på en sån här funktion eller en sån här device.
När ni ändå ser hur hårt han jobbar för att sprida de här, för det finns ju en fördel för er där också, att just ju fler telefoner desto större insyn får ni i den kriminella miljön. När ni ser att han är driftig, han jobbar hårt för att kränga de här, han pratar om olika nätverk som de här telefonerna ska gå till och så vidare, vad tänker ni då?
Nej, men alltså det är inte så mycket annat än att vi är ju nöjda med all reklam som plattformen kan få, för att ju mer man vidgar de här cirklarna och ju mer de här kommer ut i kapillärerna, för att många av plattformen börjar ju med att de som har det ekonomiska kapitalet att ha råd att ha såna här designade plattformar, att de har en viss grad av hierarki. Och vi vill ju få så mycket av hela kedjan med oss. Så tar vi ett grovt våldsbrott, så vill vi ju helst både ha anstiftaren och den som anstiftaren vänder sig till, som i sin tur kanske fixar fram den här skytten eller den som ska lura någon i fällan. I bästa fall av världar så har vi ju samma plattform i alla leden så vi kan följa hela kommunikationen. Så vi slipper få ett system där någon går över till en annan plattform för att de inte har råd att ha det. Och så var det ju liksom längst ut på gatan, de som var, om man ska kalla dem för utförarna. Det var ju ytterst sällan de kanske hade tillgång till en sån här enhet, och skulle de ha det så fick de låna någon eller fick någon tillfälligt. Så att det var tacksamt för oss att det blev den här reklampelaren och den här spridningen in mot Sverige.
Mm. Vi kan lägga till på lite anekdotmässig nivå där att den här försäljningen av telefonerna och spridningen, det går inte helt problemfritt för honom, kan man se i de här chattarna. Han har byggt upp den här organisationen då med regionala chefer och mellanchefer och någon som ska vara service point och allt vad det heter. Men man kan se att det knakar lite i organisationen. De får inte sålt så många som de vill ha. Det är mycket osämja i de egna leden. Liksom. De beskyller varandra för att vara lata, någon annan är korkad, och många av de här loggarna går ut på att Maximilian Rivkin då, han får skälla på sina underordnade för att de måste kränga telefoner. Två år har gått sedan ni fick insyn i Encrochat, och sen så har Sky och Anom tillkommit. Om man tittar på liksom en längre horisont, när är ni klara med loggarna?
Nej, jag kan inte sia om när vi säger att vi gör ett totalt bokslut för allting. Alltså, givetvis blir ju materialet äldre och äldre. För varje halvår som passerar så är ju all kringbevisning. Och det ska man ju ha med sig, att det är mycket i den rättsliga prövningen eller rättegångarna, så säger man ju att de här står ju inte för sig själva. Utan det är ju annan bevisning som har gjort att trovärdigheten bedöms som hög i det som skrivs. Alltså att man har kunnat ta in övervakningsfilm, eller man har haft den andra så kallade sociala vanliga telefonen, att den har rört sig på samma sätt som det här, eller att man påstår att man ska göra någonting på en viss plats och då dyker man upp på den platsen via någon annan GPS-positionering vi har och sådär. Så att i takt med att material blir äldre så blir det svårare och svårare för oss kanske att leda det i fullständig bevisning. Jag ser inte att vi är där än, men vi kommer ju ändå ha den utmaningen att det finns inte så mycket kringbevisning. Alltså kläder som någon har burit vid ett visst brott eller någonting, ja, de kan ju vara borta nu för att vi har hittat ett nytt konto. Så visst blir det bevisvärdet blir minskat med tid. Det låter liksom för mig helt logiskt att det kommer bli så. Men där är vi inte än, utan vi gör fortfarande väldigt bra arbete med information från samtliga de här tre plattformarna.
Mm. När jag läser chattarna, nästan oavsett vilka chattar det är, så är det brott man pratar om. Jag tänker att det vore nästintill omöjligt att utreda allting som skulle kunna vara brott i det här. Hur tänker ni när ni prioriterar?
Ja, dels så har vi en prioriteringsgrund där vi givetvis går på liv och hälsa, brott mot liv och hälsa i främsta rummet, och så är det i alla lägen, både i den här så kallade underrättelsefasen, den här live-fasen vi var i, men även nu i efterhand i utredningsarbetet. Det finns inget som trumfar över de grova våldsbrotten vi ser och sprängningar. Sen efter det så är ju det ytterst en fråga både för förundersökning och åklagare, för att någonstans så ska vi ju bara utreda tillräckligt mycket som behövs mot en aktör. Även om vi ser att den har 100 narkotikatransporter, så då får man ju förundersökningsbegränsa och säga då går jag på de här 10 där jag har bäst bevisning. Så får de andra 90 gå med, för det påverkar inte straffskalan. Du kan inte få mer än max. Mm. Så, utan det kommer ju bli så att det är mycket som åklagaren då väljer att av hela den här kakan, så jag går på tidsperioden februari-mars. Där kommer jag nå straffmaximum för brottsligheten, även om han gjorde likadana brott både innan och efter det. Mm. Så här får jag nöja mig. För så ser det ut. Det är precis det du beskriver, är ju att den av alla de användare vi har följt och fått ta del av kommunikationen, så gör de en sak sin vakna tid, och det är begå brott, planera nya brott och försöka rädda upp brott som har gått fel tidigare och liknande. Alltså det är deras vakna tid. Mm. Är ren och skär brottslighet. Mm. Och det är åklagare och förundersökningssidan att smalna av det till hanterbar massa. Och vi har ju sett riktiga massodonträttogångar nu med dels 20-25-talet åtalade vid samma tidpunkt i samma sal i stort sett.
Jag vet, nu Vårbyrättegången, så var de, jag tror de var 25 stycken som åtalades samtidigt. Mm. Då satt de i lite olika salar och åklagarna, antar jag, eller om det är domstolen, hade liksom ordnat det så att de som var utpekade för de värsta brotten, och det var de som var högst i hierarkin lite. Det såg som en nästan centerkort där i säkerhetssalen, medan de som satt lite lägre i hierarkin satt i sidosalar och i andra tingsrätter med via länk.
Ja, och det har ju ställt lite andra krav på hela rättegångsförfarandet. Och du har säkert besökt väldigt många rättegångar där det är en eller två misstänkta och ett målsägandebiträde, och sen kommer det lite vittnen pö om pö in och vittnar. Mm. Här är det rättegångar, som du säger, med 20-25 individer. Flertalet är ju då häktade, som då ledsagas av två kriminalvårdare, och sen har alla sitt rättsliga ombud. Så vi har haft salar liksom där det ska vara upp mot 60-70 personer i olika funktioner som ska befinnas i rättegångssalar. Så det är ju helt omöjligt. Så ser inte en rättssal ut. Nej. Utan man har ju fått dela upp det. Så.
Just under Vårbyrättegången där, den tingsrättsrättegången där, den togs ju under brinnande pandemi också. Det var inte helt enkelt att hålla avstånd alla gånger.
Nej.
I de här chattarna så har man inte bara den här liksom klassiska gangstern som är den som pratar om beställningsmord och som mäklar stora narkotika transporter och så vidare. Vi har sett advokater bli uteslutna för det som skrivs. Det finns en annan stor härva med ett växlingskontor där man har bistått med att tvätta hundratals miljoner kronor. Du som har funnits nära de här, har du liksom stött på fler exempel av såna här manchettkriminella?
Nej, men det är lite det du beskriver, och sen är det ju, alltså det kokar ju ner till att det här är möjliggöra, för det är fortfarande den organiserade brottsligheten och de som du kallar för råskinnen som är i behov av tjänster från den här sektorn. Det är de som vänder sig till växlingskontoret. Det är de som har satt krav på de här advokaterna som inte kunde hålla rätt på kompassen vart gränsen går för vad man gör. Och det är samma, vi har ju sett företagsupplägg där man har försökt hitta, vi har sett att man aktivt har sökt läcker inom polisen om det är någon som har det. Vi har sett att man aktivt försöker hitta personer som har kontakter med banker om de har någon kontakt in där. Vi har sett att man söker personal på häktena runt om i Sverige för att kunna få in information och liknande. Så att vi har ju sett att det finns, utöver de här andra brottsligheten, så är man ju i sin entreprenöranda, eller vad vi nu ska kalla det, ute liksom på bred front och försöker hitta saker som underlättar sin egen väg eller sin egen verksamhet. Så att det finns hela spektrat, men det stora är ju våldsdåden och narkotika, men sen finns de här andra liksom på marginalen eftersom det är så stora mängder av det andra. Men det där är något som vi givetvis tittar på.
Till följd av Encrochat och även Sky och Anom, många högprofilerade kriminella sitter numera på långa straff. Politiker, polischefer, åklagare, man har hyllat det här samarbetet, men det är inte alla som är riktigt lika entusiastiska. På den andra sidan så har vi försvarsadvokater som har protesterat ljudligt mot den här typen av bevisning, både i rättegångar och i den allmänna debatten. Kritiker menar då att det är en typ av massavlyssning som inte går i linje med svensk lag. Detta har stötts och blötts i otaliga rättegångar, och sammantaget har domstolar både tillåtit bevisningen och fäst stor vikt vid den vid domarna. Vad tycker du om den här juridiska diskussionen som har funnits i efterspelet? Kan du förstå den?
Jag tycker det är helt rimligt. Precis som jag själv blev ju förvånad första gången på den här informationen. Att hur detaljerad den var och hur många användarkonton vi kunde få in till Sverige och liknande. Sen ser jag inte att det har varit något juridiskt problem. Jag har inte funderat speciellt mycket på det. Jag är väl bekant med att vi i Sverige inte ska kunna få göra något motsvarande. Vi har ju en ordning där för att få avlyssna en person så måste jag ju liksom den personen vara själv misstänkt för ett brott som är tillräckligt grovt för att jag ska gå till domstol och få ett beslut om att avlyssna personen X. Så. Och det skulle inte vara möjligt på en sån här form eftersom vi inte har kriminaliserat det här att driva den här tjänsten eller driva Encrochat eller Anom som möjliggörare för organiserad brottslighet. Men varför säger jag då att jag är väldigt lugn inför besluten? Jo, det är ju att här är det ju en myndighet i ett annat land som har ett domstolsbeslut om att agera mot det här företaget. Och det de då ser när de i sin förundersökning som har de rättsliga besluten bakom sig i ryggen ser, titta här vad mycket våld och mord och sprängningar och sånt som sker i Sverige. Inom ramen för vår förundersökning så är ni välkomna att ta del av det materialet, för jag tror att ni är intresserade av det. Och då säger vi givetvis ja. Så. Mm. Och vi har ju något som kallas för mutual recognition. Det betyder att är det i en annan rättsstat fattat beslut enligt den statens domstolsväsen att man får avlyssna en person och vi då säkrar materialet, så får ju de, om de vill och fattar beslutet i sitt land, dela med annat land. Mm. Och det är det som har skett här. Så jag vet att vi många gånger har vänt oss och sagt att ja, men vi har fri bevisprövning eller liknande. Så ungefär som att om det ändå inte skulle vara i sin ordning eller illegal, så skulle vi ändå få använda det. Och jag tycker det blir lite snett kanske när vi till och med från polisen säger så. Ja, vi har den fria bevisprövningen, men vi gick ju inte in i ett projekt som vi kände var tveksamt eller rättsvidrigt. Och sen vet vi att i efterhand kan vi luta oss på den fria bevisprövningen. Utan min uppfattning är och har varit hela tiden att rätt beslut är fattade med rätt instanser i Frankrike, som är en rättsstat, som är med i EU, och de vill dela sitt material med Sverige för de ser hur eländiga brott som sker här, och vi tar tacksamt emot informationen. Så min bedömning, och det verkar ju få stöd både av riksåklagare och av Högsta domstolen, som inte har beviljat prövningstillstånd vad jag vet i något ärende här, att det är i sin ordning. Så det är min uppfattning.
Det är ju, förutom den principen då med fri bevisprövning, så är nyckeln här bestämmelserna kring europeisk utredningsorder. Mm. Att är det lagligt i Frankrike och man får in det därifrån, så är det lagligt även i Sverige. Det ser ju inte likadant ut i varje land. Om vi tittar på Anom till exempel, så har inte det kunnat användas för att avlyssna personer i USA.
Nej, det finns ju olika rättsdelar, och sen har vi ju olika rättssystem där man, jag vet att, eller tror mig veta att i Storbritannien så kan man avvisa bevisning. Alltså säga att den här bevisningen är inte godkänd, och då måste man bortse från vad man har hört, sett eller läst. Så.
Och det är då den fria bevisprövningen i Sverige kommer in. Så ja, det är ett fördelaktigt rättsläge i Sverige för den här typen av insats.
Ja, och det är det för båda parter, för att det är ju det med fria bevisprövningen, är ju inte bara att polis och åklagare får lyfta fram vad som helst, utan det är ju också att försvarssidan och den tilltalare får ju lyfta in vad som helst för bedömning i rättsprocessen.
Encro, Sky och Anom, det är på sätt och vis engångshändelser. När man har gått igenom allt så kommer inget mer därifrån. Det finns andra liknande plattformar. Tror du att kriminella vågar använda dem på samma sätt som tidigare?
Jag är helt övertygad att man gör det, och att man måste göra det. Det är, kommunikation är avgörande för dem. De kommer hitta säkert andra vägar, andra sätt, och det är vårt jobb att hela tiden ligga på och se och göra en omvärldsbedömning. Vad är på gång härnäst? Vad är de stora grejerna? Vilka strömningar ser vi? Ser vi några byten av fenomen eller liknande? Så att det gör vi ju, och vi har ju ett väldigt väletablerat internationellt samarbete nu där vi byter information med varandra. Vi har jobbat över hela jordklotet i de här insatserna och byggt ett förtroende mellan varandra att vi kan hantera sådana här känsliga operationer och insatser. Så det är klart att vi byter vår nationella bild av vad som är på gång med varandra. Sen är det ju givetvis så att vi i Sverige lagstiftningsmässigt inte kan göra så mycket åt detta i nuläget i alla fall. Men att de kommer fortsätta kommunicera, det är min fasta övertygelse.
Och informationen i de här chattloggarna, de är inte bara viktiga, tänker jag, för att lagföra personer. Det är naturligtvis väldigt viktigt. Men även du som arbetar med underrättelser, tänker jag, har stort intresse av dem i det syftet.
Ja, vi tittar ju på allt ifrån Sveriges roll för den som transitland vad det gäller narkotika till andra, främst kanske nordiska länder. Vi tittar på smugglingsvägar, vid otillåtna påverkan, det du har nämnt förut, runt advokater, kriminalvården, egen personal, ser vi sådana tendenser. Vi får mycket information om hur man rekryterar utförare av våldsdåd. Alltså listan kan göras lång på saker som vi kan lära oss för att liksom göra mer rätt strategiska avvägningar och fatta rätt inriktningsbeslut liksom för det långsiktiga polisarbetet. Så det är inte bara att få laga kraftvunnen dom som det här materialet hjälper till med, utan det ökar förståelsen för den organiserade brottsligheten i Sverige.
Jag vet att man för ett år sedan ungefär släppte en första analysrapport av vad man har lärt sig av Encrochat. Till exempel då så skrev man upp den misstänkta siffran för narkotikasmuggling per år från 15 ton till 100 ton, vilket är ett enormt hopp, får man säga. Vad mer har ni lärt er?
Nej, men det har ju också varit vad det gäller det vi kallar för white collar, liksom brottsligheten med växlingskontoren, hur centrala de är. Vi har väl lärt oss att våldsdåden är noga planerade. Man har tid att vänta. Det är ingen brist på tillgång till vapen eller utförare. Vi har också lärt oss att om man förlorar någon i nätverket som vi kanske tidigare tänkte att det kommer svida, vi kommer skada huvudmannen här genom att ta hans underhuggare, så ser vi att vissa av de här lagerhållarna, transportörerna, de kan bytas ut 2 timmar efter att den personen är gripen. Så har man en ny kandidat. Det är många lärdomar som vi har gjort som kan förändra våran taktik för framtiden.
Massvis av personer som ses som nyckelfigurer i den kriminella miljön har låsts in. Möjligen paradoxalt så ser man att våldet ökar. 2 år i rad har vi haft rekordsiffror på skjutningar. I år ser det hittills ännu värre ut. Man pratar om att det i Sverige finns en väldigt volatil kriminell miljö. Det finns många nätverk som trängs på liten yta. Det finns inga självklara hierarkier där någon, där det finns någon överordnad som kanske bestämmer över de här andra nätverken. Man har ju pratat om att saker som till exempel EncroChat och Sky och Canom kan hjälpa till att röra upp liksom i den kriminella miljön som leder till fler våldsdåd när folk vill tävla om och vinna mark i den här miljön.
Det skulle mycket väl kunna vara en logisk följd, men egentligen det som det kokar ner till någonstans för mig, som har dels tagit del av väldigt mycket av de här chattarna, men att det även fortsätter, det är ju den totala hänsynslösheten och likgiltigheten för människoliv och liknande. Och det försvinner ju inte med de här chattarna och den våldsspiral man har byggt upp. Och det finns ju, som man brukar läsa om och görs dokumentärer om när man pratar med de här kriminella, att de är en del av en konflikt som de inte har en aning om hur den börjar. De har inte en susning om vad det här börjar med. Och det kan vara någon banal svartsjukedrama till någon skuld. Liksom det finns hela spektrat från det banala till en ren hämnd för ett attentat mot sig själv eller någon annan i ens närhet som har skett tidigare. Och det kan även ha förflutit lång tid däremellan. Så att de här nålsticken, eller även fast de är framgångsrika, de här insatserna och många sitter, så ser jag inte att det ensamt kommer förändra den utveckling jag sett under många år med det dödliga våldet. Jag hoppas att det är en bidragande orsak till att vi kan vända trenden, men det är så mycket som måste till, och så länge nyrekryteringen ser ut att det alltid står, förlorar man en så står det 4-5 som vill ta dens plats. Så länge vi har den situationen så kommer vi fortsätta att fylla häkten och anstalter i Sverige, och vi kommer kanske inte vika våldstrenden i samma takt, utan det krävs många insatser från oss, men från övriga samhället i stort också, att erbjuda de här unga killarna ett alternativ till att begå de här brotten för att komma in i den organiserade brottsligheten. Det måste finnas någonting annat för dem där ute att satsa till liv på.
Med de orden tycker jag att vi sätter punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. Tack Ted Esplund för att du ville komma hit.
Tackar.
Nytt avsnitt kommer nästa torsdag. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.